Guds frid, Maria.
Ja, Guds frid.
Igen sitter vi här och ska spela in ett avsnitt. Visst är det roligt?
Ja.
Mm. Och nu har skolan börjat. Hur känns det?
Ja, det känns riktigt skönt för mig som mamma att släppa iväg barnen.
Jag har nog träffat på få mammor som inte tycker att hösten och rutiner är bra.
Så är det.
Och barn som börjar i skolan som tycker ju också att det är spännande. För de flesta.
För de flesta, ja.
Sen finns det ju också de barn som möter skolstarten med en stor knut i magen. Ska det bli lika som förra året? Ska de fortsätta? Kommer jag att ha kamrater? Rädslan finns där. Vårt program idag kommer att handla om mobbning. Och vi har en gäst med oss idag. André Gripenberg, välkommen.
Tack, tack.
Det är ju också trevligt för du är vår första manliga gäst.
Okej.
Okay. Som kommer ensam.
Jag tänkte fråga att vad är Lasse?
Ja. Han var ju också man.
Ja.
Ja. Ska du kunna börja, André, med att berätta lite om dig själv? Mm. Vem är André?
André är 25 år, bosatt i Jakobstad. Född i Kronoby men uppvuxen i Jakobstad.
Okej. Okay.
För tillfället jobbar jag som lastbilschaufför. Och ja, har väldigt mycket på sidan om jobbet. Så man får nog planera veckorna ganska mycket.
Där av dina 4 timmars nätter som du pratar om.
Kanske det.
Det här temat som vi ska prata om idag så är ju alltid aktuellt. Och jag såg i dagens öte faktiskt att de hade gjort inom Åbo Akademi förra året en hashtag ingen mobbning. Okay. Och nu gör de då en fortsättning på det där i år som då heter hashtag alla ska må bra. Och det görs ju stora satsningar. För att försöka få slut på mobbningen. Mm. Och både Maria och jag har ju hört en del av din historia på ett föräldramöte.
Som var väldigt intressant.
Skulle du kunna berätta för våra lyssnare lite om din bakgrund?
Ska vi först konstatera att det finns ju olika typer av mobbning. Muntlig mobbning, indirekt mobbning, fysisk mobbning. Och så det här telefon- och internetmobbning. Du blev ju knappast utsatta för alla dessa.
Faktiskt, ja.
Det var så?
Ja, mer eller mindre nog. Ja, då jag tänker efter så.
Så fick du smaka av alla det.
Fysisk minst är det ju nog. Som jag, men att här fanns nog handbiten.
Ja, och det kanske är vanligare bland pojkar och i yngre ålder.
Ja.
Det tänker jag att ramla bort sen då vi blir vuxna. Att då blir det mer det där indirekt mobbning. Och... Men när startade dina svåra perioder?
Det är väldigt svårt att exakt minnas och det kan vara att jag har fel. Men om jag riktigt minns rätt så till och med dagis.
Ja. Så i 5-årsåldern?
Ja, fast hej, lite som så att då man är som så ung som då man går på dagis så man tänker inte riktigt på att vad är mobbning och som säger att det berör inte er kanske så hårt om det är någon som säger något fult. Att hej, klart man tar illa upp men att det är inte någonting som man lämnar och funderar på utan man går vidare. Så jag tror att det förekom nog då redan. Men jag har följt med att jag gick ju i språkvärdsskola så jag har ju haft samma klass sen dagis, ända till 9:an och förekom på klassen. Så att...
Kan du säga när du märkte att det här är mer än tjafs? Det här är inte okej. Ungefär vilken klass gick du på då?
I början av lågstadiet. Kanske andra klassen eller någonting som jag nog som insåg att okej, men jag berör mig faktiskt nog det här mer. För att jag gick som över till att jag var främst 2 stycken på klassen som jag minns att ja, de sa mycket saker om och de, just det här indirekt prata mycket om mig, som nedvärdera mig.
Okay. Ja, och säkert försökte få andra klassen att tycka lika som ja, dem. Att...
Det försöker nog, men inte var riktigt så till först. Utan det var nog bara de två som var...
Ja.
Och det, ja, jag konstaterar nog som då att det här är inte alls roligt, tänkte jag.
Mm. Nå, fick du då redan en känsla på morgonen att du vill inte till skolan?
Förstås är det ju en tid sedan det här, men så är det nog mycket som man har förträngt då.
Mm.
Ja.
Så jag kan inte som minnas att jag har som haft något dåligt känsla över att få till skolan. Säkert har jag haft det, men det har inte någonting.
Så säkert fanns det någon trygghet i skolan?
Ja.
Att det fanns någonting som var positivt?
Ja, jag gjorde det. Mitt i allt
det negativa.
Ja, att jag hade någon som ändå kompisar som jag
ja.
Liksom med också.
I skolan speciellt, och förstås också som föräldrar, så uppmanar vi ju ofta barnen att men om det händer någonting, så gå och berätta åt en vuxen.
Mm.
Var det någon som sa åt dig att du kan berätta? Försökte du berätta, men det blev inte bra det heller?
Jag tror inte att jag tog själv något initiativ att föra och berätta för någon, utan jag tror att det är nog föräldrarna som märkte att det inte allting rätt, att det var de som började fråga att de är någonting som är fel i skolan. Jag berättade ju nog då vad som det här pågick. Och jag minns inte hur jag var till först. Men att läraren blev informerad och sen också deras föräldrar i något skede. Det blev inte bättre.
Det blev inte bättre.
Absolut nej. Inte.
Och det kan jag tänka mig att många som blir mobbade att de... Nej, jag ska inte berätta åt någon, för då tycker de att jag är en ungkrygg. Mm. Att jag skvallrar, jag är en fegis.
Ja, det är ju det klassiska. Man känner att man får bara som mer. Och,
ja.
Och man blir som bara mer utsatt. Och ja, det blev jag nog.
Mm. Ja. Det är ju jättetragiskt att det är så.
Ja.
För hur ska man annars få hjälp om man inte säger åt vuxna?
Nej, det är så.
Ja, jag kan ju inte som heller beskylla som varken de som mobbar mig eller mina föräldrar eller lärarna eller deras vuxna. Att det är ju inte som, det är ett stort problem att man kan ju inte sätta skulden på någon bara så det. Och det är väldigt svårt att ta itu med mobbning. Speciellt att bland din vuxna. Men att jag tror nog ändå att ju tidigare man gör det så är det bättre.
Mm.
Ja.
Och att man gör det på rätt sätt. Och det varierar ju nog från... Det beror så på vem som är inblandad och vilken ålder.
Mm. Ja.
Det är svårt att ha en exakt regel för hur du gör det. Det, det är nog det är ett svårt dilemma.
Mm. Och vem som helst kan ju hamna ut för det här att bli mobbad. Mm. Alltså det kan handla om i princip vad som helst.
Mm.
Så kan hon bli offer för mobbning. Mm. Om det råkar finnas en i klassen som inte mår bra och behöver trycka ner någon annan för att han då tror att det hjälper.
Ja.
Ja, det är någonting som jag faktiskt tänkt på. Att varför blev jag utsatt?
Mm. Ja, precis.
Och det är ju nog någonting som har påverkat min självkänsla väldigt hårt.
Mm.
Att vad är det som är fel på mig? Mm. Att varför blir jag utsatt? Och jag kunde inte riktigt förstå heller som i ung ålder att varför har någon behov att trycka ner, nedvärdera andra. Att jag hade som aldrig i ung ålder något lite behov att man skulle göra det.
För
vad jag kan minnas och vad jag har hört så är jag som alltid varit den som har varit öppen och trevlig och pratat som oss. Så jag förstod aldrig att varför vill det nedvärdera och trycka ner någon.
Ja, det finns ju mycket forskning kring det där och mycket handlar ju om makt i ett sådant sammanhang. Man behöver känna någon form av makt över någon.
Mm, och jag tänker också att om du var så där trevlig och glad också så kanske det fanns avundsjuka i det också. Att det kan ju också vara en orsak.
Vad gjorde du för att skydda dig?
Ja, i lågstadietiden så... Jag tror inte jag reagerade så jättehårt i först. Jag lät det bara som ske.
Mm.
Hade du andra intressen då som du försökte sätta mycket tid på så du inte behövde tänka på de där två som mobbade dig?
Inte egentligen, men det var nog bara att det som... Det flöt med.
Ja.
Under tiden så har det bara som kommit med att jag inte som... Jag inte som under första året så kände jag inte som att det här är jobbigt, att jag måste som försöka stänga bort den. Utan det är bara att jag fortsatt som mitt liv och här, klart att det var jobbigt att vara i situationen att man blir mobbad. Mm. Men att inte drog jag mig undan heller förrän i högstadiet. Det kom så mycket annat då, sjukdomar och dåliga relationer och... Att det var då som jag började som röra ihop allting och då började jag må dåligt, ha dålig självkänsla och depression. Och...
Mm.
Det var då som jag kanske riktigt tog som i som hårdast det här. Och hur jag påverkar mig negativt den mobbningen.
Mm.
Det är ju på ett sätt hemskt att man blir van att bli mobbad.
Mm.
Att du lät det pågå att nej, men det här är mitt liv, att det här... Så där ska det vara. Och det ska inte alls vara så.
Jag kan förstå när du säger att jag lät det bara pågå. För att det blir som ett system. En hierarki i hela gruppen.
Mm.
På något sätt. Och som barn så kan du inte avbryta den hierarkin. Mm. Barn är också så otroligt skickliga. Så vi vuxna... Vi kan inte se alla de där sakerna. Fast vi vill och fast vi försöker.
Här som är nog... Jag gick till sen just i högstadiet, min spottan och nian klass. Så började jag förstås mobba andra.
Mm.
Och ja. Att då kände jag som att... Nu måste jag få som bort från mig. Att jag, nu har jag tagit som till med så mycket negativt. Att det var ju inte bara de mobbningen. Att det var ju som från alla håll...
Mm.
Påtryck, så är det som att nu måste jag som få släppa ut det någonstans.
Mm.
Och det sämsta är ju att man, som man gör då, att man måste gå över någon.
Ja. Men hur kändes det då du hade mobbat någon och sådär? Det måste ju ha ändå som stuckit till i hjärtat riktigt sådär. För du har ju en empati som kanske vissa mobbare saknar.
Ja, jag var aldrig nöjd. I stunden tänkte jag ju inte att det var liksom bara att man fick bort det i fokus.
Mm. Precis.
Så känd bara som att slipp i fokus på mig, det var så skönt. Men att som direkt efteråt man började som tänka på att men hej, att nu är jag som svarar någon annan, att det är som det här känns ju bra, det här är ju inte okej.
Okay.
Men att jag mådde ju som så pass dåligt och jag var som ändå så jag ville inte som bry ta i tur med och reda upp och be om förlåtelse för det, att jag ville som no, men jag får vara.
Mm.
Fast jag mådde dåligt över det och gör jag ännu idag.
I något skede så ledde Herren dig på en väg mot befrielse, förlåtelse och helande. Kan du berätta för oss och våra lyssnare hur såg det ut i ditt fall?
Det var en väldigt lång väg som är absolut inte färdig ännu.
Nej, den blir inte färdig.
Nej.
Men ändå. Mm.
Men jag har alltid varit troende och en del av mitt liv så tog jag beslut att det här tron ska vara någonting som är mer för mig. Att det ska få vara en relation, att det är någonting som betyder något. Jag tror jag var en 13 års ålder och jag började som överlämn all det här jobbet åt Gud. Och jag trodde ju nog till först att men här kommer som till släpp, allting kommer till bli bra som är samma och här kommer till reda upp sig och just med sjukdomen som jag hade att jag kommer till bli hel och så vidare. Och då man bad och var till förbön på olika tillfällen så man blev ju lite besviken att inte som någonting ändra, speciellt inte heller mobbningen att inte ändra
henne.
Men här ändå inte har jag övergett tron på något sätt och inte har jag beskyllt Gud för här till först var man besviken, men jag har som sett att han som lett mig igenom mig.
Mm.
Att han som tagit bort är det som har varit jobbigt. Han tagit bort mig från situationen. Mm. Han lett mig igenom
mig.
Och bara ger mig styrka gång på gång.
Mm.
Till och med som känns det som att nej, men nu orkar jag inte mer. Att här finns som inte, att nu här får bara.
Mm.
Så man ändå fortsätter.
Mm. Ett steg i taget.
Ja.
Mm. Och det är ju det som är det där underbara med att vandra med Herren.
Mm.
Mm.
Och det där tror jag många känner igen sig i. Att, nej, men att nu har jag ju en personlig relation med Jesus. Att nu kommer han nog att leda mig ur svårigheter. Mm. Och nu kommer mitt liv att bli lättare. Men ja, vi har ju inte blivit lovat ett lätt liv som kristna.
Nej. Inte har vi varit lovat en lätt, brukar man säga.
Nej, svårigheter kommer alltid att möta oss. För vi lever i en brusten värld. Då.
Mm.
Mm. Men för att själv må bättre och bli fri så behöver man säkert det här förlåtande sinnelaget. Att kunna förlåta de här som har mobbat. Och det här klarar vi ju inte i egen kraft.
Nej.
Med våra hårda hjärtan och kalla hjärtan. Och det är säkert en lång process.
Verkligen en lång process. Och faktiskt för bara ett par år sedan, eller 2-3 år sedan, som jag tänkte att men det här mobbas som har varit nu, så här berör inte mig så mycket av mig, att jag kommer över det. Och så delar jag. Att jag liksom sitter det här som har mobbat mig fler gånger på stan och på olika ställen. Men så var det en kväll då jag var och tränade på gymmet, och så såg jag det här ena som har varit kanske den som har mobbat mig mest.
Mm.
Och då jag såg han så, alltså otrolig ilska som föddes då inom mig. Riktigt.
Ja.
Jag fick ju ordentlig träningsmotivation. Men jag blev riktigt förundrad. Vad hände? Att jag har ju sett honom för mig. Att varför reagerar jag så starkt nu?
Mm.
Och efterhand så tror jag att det var Gud som ville visa att jag har oförlåtelse.
Mm. Mm.
Och första tanken var, men vad är oförlåtelse? Att jag har ju inte gjort någonting mot det. Det är ju det som han mobbar. Men det är ju som det som har oförlåtelse.
Sällan är det ju så att de som har utsatt en för någonting kommer och ber om förlåtelse. Det händer ju jättesällan.
Ja.
Och förlåtelse ligger ju just där att du förlåter fast de inte ber om förlåtelse.
Ja, och här var nog en väldigt svår sak att göra. Att inte jag ju pratar med dig, men att inför Gud och inför mig själv också att kunna förlåta dig.
Mm.
Var det svårt.
Mm. Ja, jag tänker på det här bibelordet att vi älskar eftersom han först har älskat oss.
Mm.
Och jag tror det är när man har fått uppleva den där Guds kärlek som man förstår vad verklig kärlek är. Och då önskar man sina ovänner också den kärleken, att de ska få uppleva det. Och...
Mm.
Mm. Ja, utan tvekan. Jag, ibland då jag stannar upp och funderar som på mitt liv att med allt jag varit med om, allt det negativa som har präglar mitt liv egentligen, största delen av mitt liv, så skulle jag borde vara väldigt bitter på mitt liv och på Gud och på människor. Men istället så har jag empati för folk och jag kan inte förklara på något annat sätt än att det är Guds mirakel.
Mm-hmm.
Att jag får möta det kärleken och det som jag bara flödar över.
Mm. Jag kommer ihåg också på föräldramötet att du berättade att det fanns en tid när du bara ville bort.
Mm.
Alltså få ett fysiskt avstånd till den här stan.
Mm.
Det här liksom människorna och allting. Men någonting hände där också, kan du berätta?
Ja, jag flyttade till Vansa efter högstadiet. Jag ville bara bort.
Mm.
Och det var väldigt skönt. Jag tror att det var riktigt bra för mig. Jag fick som börja helt om, fick nya kompisar då. Men det var kanske då som jag började också växa fram det här dåliga välmående ännu mer. Att man fick som komma bort från den situationen. Nå, i alla fall då jag var färdigstuderad i Vasa, så tänkte jag att jag ska flytta antingen till Åbo eller stanna kvar i Vasa. Att jag får bara hem över sommarlov. Att jag hade som klart att jag kommer aldrig till flytta i Augusta.
Mm.
För att jag hatar den här staden, tänkte jag. Att det som, jag minns obehag ibland när jag var hem på helgen att vara ute på stan. Det var som så obehagligt.
Mm.
För att hela den här miljön har som bara gett mig negativt.
Mm. Och tyckte du det gick med det?
Ja. Nå, jag flyttade tillbaka till Jakobstad av en märklig orsak. Men jag fick så stark kallelse att komma tillbaka.
Mm.
Och det tog en tid, men det förändrade nog mitt tankesätt, min syn på den här stan och på allting som varit med om. Och jag började som tycka om den stan. Det
är mäktigt.
Ja, alltså jag förstår inte riktigt ännu idag om jag kunde som sväng. Och det är förstås Gud som hade en tanke bakom. Men han ledde mig till och med in på ett sånt jobb, att jobba på högstadiet.
Ja, det tänkte jag just fråga. Du berättade ju att du arbetar med ungdomar också. Och där har du säkert mycket att ge. Ja. Jag är lite harmad att du kör lastbil.
Men jag sa ju att jag bara till hjälp.
Ja, det är bra, för du ska jobba med människor. För du har så mycket att ge där.
Om jag ändå får gå tillbaka till det där du sa, just att Gud kallar dig tillbaks hit och det påverkar dig på ett väldigt bra sätt. Så kommer jag att tänka på en bibelläsningsplan som handlar om Elisa och den här berättelsen om den förlorade yxan. Och den här pojken var tvungen att visa åt Elisa precis var yxan föll. För att han skulle då kunna hjälpa honom att hitta den tillbaks. Och den här som skrev andakten så tolkade så att många gånger så behöver Gud leda oss tillbaka till de platser eller stämningar där vi har förlorat någonting. Det kan vara en inkomst, det kan vara att du har förlorat en del av ditt värde som i ditt fall kanske har försvunnit här. För att Gud ger det tillbaka till oss på den platsen där vi har tappat. Och jag kommer att tänka på det när du berättar så där. Och också från mitt eget liv i händelser där jag märkte att Gud vill att jag ska gå tillbaka.
Och det kanske också behövs för bearbetningen. Att man tampas med de samma platserna och känslorna och människorna.
Ja, jag minns riktigt bra den här ena kvällen då jag bodde i Vasa. Jag var på ett evenemang och de här tankarna just att jag ska aldrig flytta tillbaka var som starkt. Men då träffade jag en som har flyttat till Jakobstaden, en pastor. Han ville prata med mig personligen och bjöd in mig till ett evenemang i Jakobstad. Och jag tänkte okej, visst, jag kan fara. Och samma kväll så var det en predikan. Och jag har ingen aning om vad det här predikan handlar om. Men jag minns ett bibelställe ur Johannes evangeliet 21 och vers 18, så står det att jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill.
Ja.
Och det tog mig så starkt att okej, kanske jag har någonting ännu i Jakobstad som jag måste göra. Så jag var därifrån, jag började som vecka, så att jag ska nog tillbaka till Jakobstad.
Det är mäktigt hur Gud använder bibelord.
Vi kan ju konstatera att alla människor som inte stoppar mobbning, som ser på, de är ju medskyldiga till mobbningen. Och det är ju ganska hårt, för vi blir ju alla mobbare på ett sätt. Alltså hur ska vi inge mod i det uppväxande släktet, speciellt att våga stå upp för de som är svaga, som blir mobbade. Att våga ryta till åt de där mobbarna, att sluta, att det där är fegt att ge sig på den där och den där.
Ja, det är väldigt svår sak och svår situation. Jag menar, jag minns ju själv att jag var ju inte enda som blev mobbad i högstadiet.
Nej,
jag
såg
inte för det kom, men det finns inte en chans att jag skulle ha stigit in. Speciellt inte som att du själv var utsatt, så hur skulle jag stiga in någon annanstans, jag menar.
Det är nog att kräva nästan för mycket av ungdomar och barn att göra det.
Det är nog
så. Och ändå skulle vi vilja uppfostra våra barn med sån ryggrad och sån, liksom, sånt mod och sån empati att de skulle göra det. Och så ser verkligheten helt annorlunda ut ändå.
Jag minns i min klass så var jag alltid så lätt om det till exempel handlar om gymnastik. Så visste jag att när jag blir ju inte sist, för hon blir ju sist. Och hon blev ofta då mobbad på grund av det. Och usch, idag, jag skäms över mina känslor, men det var så skönt att inte bli sist.
Och så jag var den som blev vald sist.
Ja.
Ofta.
Mm.
Mm. Jag tänker att de flesta har någon form av erfarenhet av att stå utanför eller att bli vald sist. De flesta.
Mm.
Eller så har du varit i den starka gruppen som har varit med och tryckt ner någon annan. Få går genom lågstadiet utan någon erfarenhet av någon deras sidor, tänker jag. Det gör det inte mera rätt, utan det är bara ett konstaterande.
Och sen kan ju barn ändra skepnad då de kommer hem. Så föräldrarna, nej men min lilla Kalle mobbar ingen, han är jättesnäll.
Mm.
Och så är han en annan i skolan.
Ja. Jag tänker att det är naivt som förälder att tänka att ditt barn inte kan göra det.
Mm.
Och det är också naivt att tro att ditt barn inte kan vara den som blir mobbad. Du kan ha ditt barn var som helst.
Ja.
Finns det André några råd som du skulle kunna ge åt de som jobbar med barn eller föräldrar i en sån situation som du var? Finns det någonting de skulle ha kunnat göra annorlunda eller någonting som vi kan göra idag? Nu när vi vet ändå mera om mobbning och det pratas mera öppet i skolorna och det finns handlingsprogram mot mobbning.
Jag önskar att jag skulle ha någonting direkt att kunna ge att så här ska man göra och det här är. Men jag har inte egentligen det. För att det är som så olika situationer, olika personer och hur man är så svår sak.
Mm.
Och det jag som tänker, det jag själv blir mobbad inte har jag ännu idag och jag som någonting som jag tänker så här ska jag borde ta sitt ur.
Nej.
Att så här ska jag borde ha blivit gjort. Jag har inte.
Nej.
För samtidigt hade du ju dålig självkänsla och ville knappast vara i centrum.
Nej.
Då vill man ju inte heller ha den där uppmärksamheten att man samlas. Då mobbar den och den mobbade och föräldrarna och lärarna och så sitter man där då.
Mm.
Inte vill man det.
Nej. Absolut måste man ta det som en seriös sak att om det förekommer mobbning. Att man kan inte blunda för det. Men man ska inte heller just som lägga fokus på den som blir mobbad. För att det blir väldigt jobbigt för dig.
Det kan jag tänka mig. Borde man sätta mer fokus på mobbaren då?
Både ja och nej. Alltså det som de gör är absolut fel. Mm. Men de mår ju inte bra själv.
Nej, de mår verkligen inte bra.
Jag känner att det är brutalt ärligt det du säger.
Mm.
Gripande ärligt, för jag tror att det är sant att det finns inte en snabb fix i den här situationen. Och på något vis önskar ju vi människor att det skulle finnas en snabb fix.
Ja, jag tror nog bara att vi måste sitta oss själv och vi är som personer att tänk på det som vi har runt omkring oss, hur vi bemöter folk. Och speciellt också som förälder, att jag har ju inte förstås erfarenhet av det, men jag tänker att jag vill ju lära mina barn ändå att respekt, empati kanske är någonting som kommer med tiden, men att också ge det som kärlek, att allting börjar ju hemifrån.
Absolut.
Och jag sitter och tänker sådär att hur pratar man om andra människor där hemma vid köksbordet?
Ja.
Att är det ofta att man sitter där och nedvärderar eller pratar strunt om andra? Vi får igen gå till oss själva.
Ja.
Det är nog bara så.
Ja. Ja.
För ett barn som har vuxit upp med kärlek och är trygg och känner sig älskad har inget behov av att mobba andra.
Mm.
No, det finns alltid undantag. Mm.
Ja, och det är ju, fast det börjar hemifrån så är det ju också runt omkring på skolan som lärarna, hur man bemöter varje elev.
Ja.
Om man har en stämning i klassen och fritiden överallt.
Mm. Vilka redskap tycker du att du har fått efter det här? Hur upplever du att Herren använder dig?
Vad gäller mobbningen så har jag nog svårt att säga. För att det är nog en sån svår sak att ta ett tur med. Men att jag ser empatin som jag har fått för människorna har nog som... Här redan har nog som gjort så mycket hur jag bemöter människor och hur jag kan som hjälp ungdomar som jag jobbar med.
Mm.
Men alltså det som jag som själv har gått igenom allt det här negativa och det här tomma, jag som förstår det lidande.
Mm.
Och bara det förståelsen
gör
mycket. Att inte det är någonting att man måste tänka på att man har rätt ord eller att man ska ha något så här ska ni göra för att må bra, utan bara som för det finnas, ger det stöd, det är uppmuntrande och medkänsla, det gör jättemycket.
Mm.
Och kanske också att man i något skede säger om någon mår dåligt att vet du att jag har också varit med om jättetuffa saker och så här långt har jag kommit idag att det går över och det kan bli bra. Ser du att det har kommit någonting gott ur att du har blivit mobbad?
Ja, alltså, så det är konkret är det svårt att sätta finger, men jag är ju format till den som jag är idag. Eller jag är tacksam till Gud att det som har lett mig genom att allt det negativa som svängt i någonting gott. Att jag har gett mig som så mycket. Att hur jag som ser på livet idag, att fast jag har som tungt och här finns mycket ännu idag som jag kämpar med. Just här i besvikelse som jag har flera gånger haft över bönesvar som inte jag har fått. Att inte ha redd ut problemet. Och att man har varit i förbön och man har hört om helande men inte fått se. Hur besviken man blir och hur tungt i stunden, men att jag har lärt mig att inse att det handlar inte om mig. Det handlar inte om jag blir helad eller inte. Det enda det handlar om är att jag är frälst.
Ja.
Att jag får komma till himlen.
Inte
nåd.
Så med oss människor att vi vill ju ofta hitta en mening med att någonting händer och med att vi går igenom svåra saker och på något vis så kan jag bli lite trött på att vi gör det, för dåliga saker som händer, det finns ju ingen mening med det. Vad tänker ni om
det? Ja, inkommer ju mobbningen från Gud
till exempel. Men det gör det inte.
Nej.
Inte det är ju han som tycker att nu ska André bli lite utsatt för mobbning här så att han växer, så att han får en andlig mognad sen då han blir äldre.
Nej,
han tänker inte så.
Nej, för Gud är god.
Ja. Jag tror att han ser till oss varinne in och ser vad vi klarar av, vad vi är kapabla till att ta emot. Och om vi överlåter oss själv så till Gud att okej, jag använder mig på det sätt du vill och jag vill vara som en tjänare, så tror jag att han också formar oss. Och är det så att vi har gått igenom någonting negativt, någonting jobbigt, han svänger det bara till något positivt så länge vi överlåter det.
Ja, och jag tycker om det där överlåtelsen. Det är så viktigt.
Jag tänker att vi måste få ett halleluja på det där.
Ja, halleluja.
Ja, riktigt. Jag tänker också så att det är nog inte nödvändigtvis Gud som skickar alla de här svåra sakerna, utan det det kommer vi återigen till. Det är en konsekvens av syndafallet.
En brusten värld.
Ja. Och vi behöver inte, och jag kan tänka att det är lite befriande i det där också, att vi behöver inte söka den där meningen i allt taskigt som händer.
Nej, det är nog så.
Men all pris till Herren för att han kan använda det där.
Och för den som älskar Herren samverkar alltid det bästa i slutändan.
Sen var det i slutändan här jag brottas med lite själv, det är som att fast jag varit med om mycket saker och, som har varit jobbigt, så tycker jag som att det kommer mer. Som att man tänkte att ta det som aldrig slut. Att det blir bara jobbigare och jobbigare. Men inte har jag gett upp någon.
Nej, och så ska man ju komma ihåg de här andliga attackerna, att själafienden inte lämnar oss i fred. När vi vill vara nära Jesus.
Så,
det är nog en livslång kamp.
Mm.
Men när man har blivit mobbad en lång tid, i flera år som i ditt fall, så kan det ju leda till allvarliga följder. Du sa ju att du led av ångest och depression. Och du sa ju också att du inte riktigt minns i vilka skeden du började mobbas och hur det sådär konkret vad som var värst.
Mm.
Men allt det här blir ju en snöbollseffekt. Och till sist så exploderar man av allt det som man har utsatts för. Utan att riktigt kunna sätta fingret på vad det är som är det värsta.
Mm.
Så hur gjorde du då du mådde som sämst?
Jag tror ju att jag kom fram just då jag flyttade bort från Jakobstad. Att jag som slapp det, att det var då som jag kom riktigt som starkt fram allt. Är det jobbiga? Och jag hamnade nog i en depression. Ganska grov egentligen. Har jag konstaterat idag.
Mm.
Att jag var i idag så tänkte jag inte det här något speciellt. Jag har det lite jobbigt.
Mm.
För att jag var så van med det
jobbiga.
Och tänkte att jag är bara någon som kommer med nu. Men att jag ser på idag så är jag nog grovt, djupt deprimerad.
Var fick du hjälp?
Jag var nog mycket olika. Jag var ju aktiv i församlingar och aktivt runt. Så jag var ju med i församlingssammanhang till förbön. Diskuterade med samlingsledare och ungdomsledare. Och visst, jag gjorde en inverkan. Men inte var det någonting som att wow, okej, nu blir mitt liv perfekt. Och jag säger att det gjorde inte så. Utan man fick kanske med sig med de verktygen. Lite som det till fundera på.
Mm.
Mm. Tog du kontakt med sjukvården?
Nej.
Du gjorde inte. Nej. Så du medicinerade aldrig?
Nej.
Vi hade ju det här Stefan Wikström som sommarpratade i Yles sommarprat. Som pratade om sin sons mobbning och hur han blev utsatt hela lågstadiet och högstadiet och ännu i yrkes och hur det till sist tog hans liv.
Mm.
Att det kan ju nog verkligen få allvarliga konsekvenser om man inte får hjälp.
Mm.
Ja, så är det. Självmord var nog i tankarna i flera omgångar.
Ja.
Mm.
Det är väldigt vanligt för att man inte ser som någon annan lösning då man har prova att bedöva livet med allt möjligt. Att man försöker ju nog som med allt för att må bra.
Mm. Men André, om vi tänker att det finns många som lyssnar som går med sår från en bakgrund med mobbning. Vad kan du ge för råd åt dem? Hur gör man? Vad ska de göra för att börja bearbeta eller ta itu med det svåra som har hänt?
No, absolut måste vi som medmänniskor finnas till.
Mm.
Men ibland kanske inte vi har alltid rätta verktygen och svaren till kunna hjälpa. Speciellt om man inte har som gått igenom något tungt och man tänker, vad har jag till kunna ge åt någon? Men att bara finnas för människor så är mycket.
Mm.
Sen som för min del då jag efter allt det här då jag började som någonting började hända. Då jag började falla bort så tog jag faktiskt kontakt med en själavårdare. Och hade några samtal. Och jag gjorde nog mycket.
Mm.
Att bara, först och främst att bara få samtala med någon som först och sitter bara och lyssnar.
Mm.
Att man får som brett igenom är ju mycket. Men att sen ha någon som har någon råd att ge.
Och bra råd.
Ja.
Som kommer från Bibeln som håller.
Ja.
Att det är ju vård av själen.
Mm.
Ja. Mm. Ja, är ju nog mycket. Ja. Och så bön.
Mm. Bönens kraft.
Ja.
Och där behöver det ju inte förstås bara handla om mobbning, men just det här med själavård är nog så viktigt. Det är ju som, vi är ju alla i behov av själavård någon gång under vårt liv.
Mm.
Och av bön, av att någon ber för en och så här.
Det här som jag kan säga som sist, att det som jag har lärt mig från allt det här och som jag insåg då jag hade som tyngst att jag måste ge upp mitt liv. Jag måste ge upp min kamp med mig själv och Gud.
Mm.
Och jag har konstaterat precis allting. Främst det negativa och jobbiga. men också är det positiva, så allting så måste jag bara ge åt Herren och förlita mig på honom. Bara överlämna allt.
Ja, för han har ju lovat att han helar dem som har förkrossade hjärtan och deras sår förbinder han. Det kan vi läsa i Saltaren 147.